Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 192. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson. Välkomna.
Tack, tack.
Tack så mycket.
För ordningens skull ska vi påpeka att Fredrik Lindstrand befinner sig i talande stund på FC Köpenhamns träning. Inte för att det är något fel på dig, Jan.
Nej, men vi har ju en bred, precis som Malmö FF har vi en bred trupp. Ju. Och det är, matcherna kommer tätt. Och vi har ändå mycket kvalitet. Ja. Det är där jag kommer in i bilden.
Men nu gäller det att du tar chansen att ha momentum idag.
Ja, precis. Jag vet inte vem jag är. Jag
ska nej, men känner vi för att den här...
Du är nog en Levicki-typ, tror jag.
Ja.
Det tar ju ett tag också att etablera den här rotationsprocessen så att den verkligen fungerar.
Ja.
Det gäller ju att man visar framfötterna när man får...
Alltså, vissa pjäser får man aldrig byta ut. Man får inte byta ut programledaren för ingen kan starta maskinen.
Nej, det är precis. Det är lite som motsvarigheten till materialarm.
Ja, så tänker jag.
Ja, vem är du då?
Nej, vi ska inte gå för djupt in i det. Vi kommer att beröra den förestående matchen mellan MFF och Köpenhamn här så småningom. Det som Lindstrand producerar kommer ni att få läsa istället för att lyssna till. Men vi börjar med det som har hänt sedan sist i Allsvenskan. Där guldstriden oförändrad rasar vidare. Nej, det är inte helt
oförändrad.
AIK ser ut att ha tappat gnistan.
Ja, och Göteborgslagen tappade också lite sista gnistan. Där.
Det är bara du som har räknat in dem i guldstriden, Max. Både MFF och Djurgården och Hammarby fortsätter ju att vinna. Det kommer ju en helg som vi också som vi nu skjuter till nästa avsnitt egentligen. Men där MFF möter Göteborg och Djurgården och Hammarby möts. Men det tar vi nästa gång. Nu tar vi det som har varit och pratar framförallt om MFFs två senaste insatser. 3-0-segern i derbyt hemma mot HF och 1-0-segern borta mot AFC. De här två segrarna innebär ju att MFF fortfarande är 3 poäng efter Djurgården. Men det innebär framförallt kanske att MFF nu efter förlusten mot Djurgården har 5 raka nollor i Allsvenskan. Varför är det så?
Jag vet. Vi tittar på varandra. Nej, men det känns väl någonstans som att MFF har kommit igång igen. Det var lite segt i sommaruppehållet. Så framförallt så har man ju då varit väldigt stabila bakåt. Det är ju ingen tvekan om det. Samtidigt ska vi komma ihåg att målproduktionen framåt innebär att de har tagit sig förbi i målskillnad mot Djurgården, vilket kan ha en betydelse. Men mycket stabilare framförallt bakåt är det väl det handlar om.
Men är det någonting, alltså, är det någon skillnad här då nu? Alltså, eller kan man ta på den skillnaden så att säga?
Johan Dahlin är ännu bättre.
Ja, men om man nu jämför till exempel AFC-matchen där ju hemmalaget som visserligen ligger sist i Allsvenskan, de hade ju inte ett enda avslut på mål. Nej. Och det spelar inte Johan Dahlin heller, så han hade inte så mycket med det att göra. Men har det hänt någonting i försvarsspelet i stora drag?
Nej, men jag tycker mer att det är ju så två vitt skilda, alltså Helsingborg hemma på gräs och sen så iväg och spela Eskilstuna borta på konstgräs. Det är två, och därför, det är det som är lite imponerande då. Man byter ut många spelare, man byter underlag. Det är tätt mellan matcherna, men man lyckas ändå vinna. Och det säger någonting om, tror jag ändå, om någon slags harmoni i truppen som man kanske får. Alltså man har många bra spelare, man har bred trupp, man tvingas rotera. Och då får man liksom, på något sätt, slipper man det här... de här slitningarna man får annars om man inte skulle ha Europaspel där får bra spelare och får för lite speltid.
Nu har ju Malmö inte släppt in mycket mer på hela säsongen i princip kan man säga. Men om man försöker bryta ner det så var det ju faktiskt i början av säsongen det var problem. Och då handlade det om individuella misstag. Det var det mot Chelsea, det var det mot Öster i Svenska Cupen, det var det mot Sundsvall. Alltså det var ju där egentligen någonstans ett tag efter där så satte ju sig väldigt mycket. Sen har det okej, kanske kommit något enstaka misstag, men så gör det väl för alla. Men jag tror att det är väl den stora skillnaden. Plus, sen tycker jag det är lite intressant, och många tyckte uppenbarligen det också, det här med att Malmö har startat 14 olika backtrios under säsongen. Det innebär dessutom, vilket jag inte gick in på, det är bara i Allsvenskan, och jag har inte gått in på när de har gjort förändringar under match. För faktum är att det var så mot Eskilstuna nu också, att den trion som avslutade har inte spelat innan på de positionerna. Så att det är ju rätt mäktigt att man har släppt in 14 mål i Allsvenskan med 14 olika startuppställningar i backlinjen. Medan ska vi kanske säga samtidigt att till exempel AIK har börjat svikta bakåt. Det var ju de som var betongblocket innan.
Men det handlar väl om att den här modellen, spelmodellen, har verkligen satt sig. Att man kan, alla kan rollerna, man kan gå in och byta hit. Och menar, spelare som Erik Larsson har ju bara blivit bättre nu när han får spela i den här trebackslinjen på något sätt.
Jag tänkte att vi backar tillbaka till HF-matchen. Inför den så sa ju Fredrik Lindstrand i förra podden att väldigt kört om honom. Men, men han sa ju att drömscenariet för MFF var att man skulle avgöra det tidigt och sen kunna vila sig igenom matchen. Och det var ju
kan man väl säga att de gjorde det. Det har de inte varit så bra på tidigare faktiskt. Men man kan väl säga att första halvlek kan vara en role model för hur det kan se ut när det ser ut som bäst. Mm. För det tror jag lite grann oavsett motstånd. Alltså att den fotbollen MFF presterade då, den biter mot de flesta. Kan man spela så mot FCK på torsdag, då är det väldigt lovande.
Mm. Va? HF fick ju ta, eller Olof Mellberg, HFs nya tränare, fick ju ganska mycket kritik för hur det taktiska upplägget i alla fall för första halvlek. Var det så dåligt eller var det liksom HFs genomförande eller MFFs genomförande som blev?
Ja, det var ju faktiskt han själv. Han såg ju sig själv. Men jo, men det var någon slags kombo att där fanns ju ett antal pjäser där i Helsingborg som på något sätt inte riktigt räckte till. Det var ju klasskillnad på en del poster. Och sen
Många.
Ja, men sen var det ju också att man på något sätt att det lyckades inte den här uppställningen på något sätt. Det blev för ihålet, de fick mycket övertag Malmö.
Men jag tror någonstans, så som Malmö spelade, så tror jag det hade sett likadant ut även om de hade flyttat runt lite pjäser på planen.
Nu ska vi inte prata för mycket om HIF, men det är ju vanskligt. Alltså, jag tänker på den tiden under Hareide när MFF laborerade med fembackslinje lite då och då. Det är ju, någon gång fungerade, någon annan gång fungerade inte. Det blir ju automatiskt att man lämnar ju verkligen ifrån sig all form av initiativ. Man signalerar ju att vi ska inte spela i denna matchen, vi ska bara försvara oss. Ja.
Och i HIF är kanske inte riktigt materialet för att spela den typen heller.
MFF-insatsen där mot HIF skedde ju dessutom utan Anders Christiansen. Vilket ju det är inte ofta som, ska jag säga så här, det är inte ofta offensiven har sett så bra ut utan Christiansen.
Nej. Och det är kanske möjligt när Malmö fick lite hjälp av HIF för att de gav upp mittfältet, så det är möjligt, jag vet inte. Men det var väldigt många som trädde fram, och återigen var det ju MFFs vänstersida, och där är ju liksom, om vi ska koppla ihop att FCK, så är det ju ett vapen, eftersom FCK har en högerback som är offensivare än vad Tinnerholm var. Så kan det finnas enorma möjligheter för Traustason och Rex om de kan prestera det spelet. Traustasons steg och Rex förmåga att hålla i boll och göra bra avslut är ju högsta klass.
Andra matchen som har varit då egentligen, alltså 1-0-segern i Eskilstuna, om vi återvänder till den, så var det ju ännu ett bevis i den långa raden som säger att konstgräs, det är ingenting att ha. Alltså, hade det inte varit för jobbet så hade jag slutat titta på de här matcherna. Alltså. Jag orkar inte.
Nej.
Det är så tråkigt att titta på så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Nej, du säger kanske att Åge Hareide trillade in på det spåret också utan att det var meningen. Att han är hjärtligt trött på det här, och det är mycket, mycket märkligt faktiskt att Sverige fortfarande inte kan liksom enas och ta beslut. Och det är ju skrämmande att höra att Stadsparksvallen i Jönköping, det är liksom i södra Sverige, verkar lägga in konstgräs. Det är horribelt.
Nej, det finns ju... Det... Alltså, om inte annat så måste man ju inse effekterna av detta resultatmässigt. Mm. Alltså, de svenska konstgräslagen, de är ännu längre ifrån att göra några internationella avtryck än vad gräslagen är.
Ja, så är det ju. Och det, att man inte liksom, jag hoppas att lagstadgarna, men skriver in i reglerna att det är hybridgräs som gäller från och med nu, punkt, slut. Mm. Obegripligt.
Men vad gäller matchen i Eskilstuna, Jan, ja, tänkte jag höra. För det kändes ju där ett tag som att det här skulle kunna sluta 0-0.
Ja, men på något sätt så, jag tänkte också på det, är det här krampaktigt eller är det, men på något sätt tyckte jag ändå att det fanns någon slags tålamod. Tålamod kan ju ibland bli, slå över någon slags, att man, det blir liksom obeslutsamt, det händer ingenting. Men här tyckte jag att man på något sätt, det såg liksom avspänt ut, det var inga gester mot varandra, det var ingen panik, utan man... öste på, rulla på, och det är ju svårt att kasta och byta ut spelare och byta underlag så att säga, och då, Eskilstuna har ju liksom allting att spela för, så att det var, jag tyckte det var lite imponerande då, att med facit i hand så var det ju liksom att man åkte upp och tog sina 3 poäng och åkte hem igen, så det tyckte jag var lite imponerande faktiskt.
Jag tycker ändå, när man tittar på klockan, att den har gått till 84 minuter, då är det här kunde gått åt skogen. Alltså, utan, det var ju inte så att Malmö hade ett jättetryck mot Eskilstuna när målet kom heller. Även om det blev en markant skillnad när man gjorde bytena, tycker jag i alla fall.
Jag tycker, det kändes som att skillnaden uppstod ganska snart efter paus. Det kändes som att MFF var väldigt angeläget om att driva upp tempot.
Framförallt
dels i spelet, men framförallt alltså, att ta bort död tiden. Mm. Alltså, alla inkast, alla frisparkar togs väldigt snabbt för att det inte skulle gå ner i tempo.
Nej, det var en klar skillnad i andra halvlek. Sen kan det inte hjälpas, alltså, det här med roteringarna, de är naturligtvis nödvändiga. Man kan inte, men samtidigt är ju MFF i ett läge att nästa match är den viktigaste, och jag tror inte man kan blicka för långt framåt. Och inte, alltså, det är några roteringar som inte har gått hem, det är väl bara att konstatera, och det känns lite trist att säga det igen, men Felix Beimo har ju det väldigt jobbigt, och det är liksom, jag vet inte om det är riktigt rätt mot honom själv att spela in honom det, när det ändå finns andra lösningar att göra. För där tycker jag de tappade, när vi pratar tempo, att det hände liksom ingenting.
Men kan man...
Det är fler, ska vi säga det också. Offensivt så är det ju bara Marcus Rosenberg som har riktig form dessutom.
Men om man ser det som, om man ser det utifrån resonemanget att det enda som spelar någon roll i den här matchen mot Eskilstuna, det var att ta 3 poäng. Mm. Duger då rotationen som man gjorde, alltså rotationsinsatserna, om ni förstår vad jag menar? Jo, men alltså, är det okej att Felix Beimo är dålig när man ändå tar de 3 poängen och har fått vila andra spelare?
Alltså, det, så länge det inte blir... Det var väl någon höjding där som Melichark kändes lite så shaky. Men annars så, när det inte händer mer, vad ska man säga, att man inte släpper till någonting, då är du ändå okej på något sätt. Därför då får man ändå ut det man behöver, tycker jag.
Men jag tycker det har varit lätt att säga att svaret hade varit ja på din fråga, det var helt okej om målet hade kommit i 53 minuten. Men när du är så nära slutsignal som nu, då är det någonting som ännu inte har blivit riktigt bra. Jag tycker att Malmö hade lite för få klara målchanser, med tanke på det övertag man har ändå. Men alltså, jag vet att jag skrev innan också, eller i vår live-rapportering, att det här är en sån match, det spelar ingen roll hur det ser ut, bara de vinner med 1-0 så är det okej. Det är bara den där tidsaspekten att det var så nära slutet. Tyder på att det var lite panik på gång i alla fall.
Det har gått om tid.
Men det där är ju också, alltså, det är klart att det är inte tillfälligheter ska jag inte säga, men det är ju ändå lite slumpens skördar. Alltså, om man jämför med till exempel bortamatchen mot Östersund, som där MFF skapade 10 klara chanser utan att göra mål. Mm.
Ja. Och där är också,
det är ju egentligen kanske bättre.
Ja, men ibland är det ju det, därför då sprikts ju någon slags panik också. Om man har de klara målchanser, man missar hela tiden, ligger utanför, man spelar blir irriterad på sig själva, kanske på varandra. Men här är det ju mer att man bygger upp och bygger upp och bygger upp. Och sen är det ju en jättebra passning och en jättebra nick och så är det klart.
Sen, jag vet inte, i den här matchen så hade det ju kunnat se annorlunda ut också. Vi måste väl prata lite om domarinsatsen tyvärr. Jag tycker att allsvenskan generellt har rätt mycket bekymmer. I vissa matcher är det väldigt bra, men det sker för mycket konstigheter i de här teamen. Och att Patrik Eriksson missade en solklar straff för Malmö FF och en lika solklar för Eskilstuna är det inga tvekan om. Jag tycker att Malmö kunde få två straffar till faktiskt. Det fanns också andra situationer. Det var någon Malmö-spelare som absolut skulle borde blivit varnad som inte blev det. Det var någon konstig fördelslämning. Spelkänslan där, det är inte bra alltså när det blir så i sådana här viktiga matcher.
Ja, det är dessutom Berget på plan så att de hade ju haft chans att göra mål på straffarna.
Precis,
också.
Precis.
inte det sämsta.
Nej, jag tyckte det blev väldigt konstigt. Och ska vi nämna en sak till kring den matchen som vi har varit inne på i skriven form så var ju situationen med Johan Dahlin lite märklig eftersom han uppenbarligen hade bestämt sig att han skulle vara hemma och vila sig, men man ändå valde att lämna ut honom i truppen till den buss som vi kunde gått ut och tittat på och sett att han inte klev in i den om vi hade varit sådana. Men jag har väldigt svårt att förstå de resonemangen om det nu var för att inte visa Eskilstuna att han inte var med. Jag tycker att Malmö, jag har sagt det många gånger tidigare, jag tycker att Malmö FF är större än så och ska visa mer självförtroende, inte minst gentemot sin andra målvakt. Och det handlar inte om att jag är sur för att jag inte får veta. Jag tycker det är Malmös supportrar och de som följer laget som ändå har någon sorts rätt att när det är tveksamhet och att man inte lämnar ut laguppställningen, det är en annan sak. Men spelare som bevisligen inte kommer att vara med tycker jag bara blir konstigt.
Men har det funnits några signaler om att det var något annat än att han bara fick stanna hemma, Dahlin? Att
nej.
Han skulle ha ont någonstans, menar
jag. Ja, han säger själv, känningen, du pratar ju med honom.
Jag pratar med honom och han sa ju själv att han hade någon känning i någon ljumske och de började prata om det efter Helsingborgs matchen och sen kom de fram till på lördag morgon att det var nog bättre och detta var en bra match och vila därför det var skiftet i konstgräs och det var lång resa och så vidare. Så att, men,
och då träffade vi ju laget sen efter det när vi får truppen och då var det redan bestämt.
Och ingen, han sa, han visste inte varför han var med i truppen och har försökt kontakta även, eller kontaktat någon i MFF-ledningen här som inte har svarat på det heller. Så att, nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Jag tycker det här är showbusiness samtidigt. Man får vara ärlig mot sina köpare.
Ja, det kanske.
Vi mörkar
inte att det kom 10 extra åskådare till Eskilstuna. De trodde att Dahlin skulle spela.
Vi mörkar inte att Jenny Jönsson är inne i laget idag.
det hade blivit jättekonstigt, tror jag, om vi hade försökt göra det. Hörrni, ska vi släppa allsvenskan där tills vidare?
Ja.
Och så går vi över till Snagge Dansk.
Ja, eller nej, det gör vi inte. Det blir...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Långdraget, tror jag. Lite segt i längden. Men det är ju som de flesta lyssnare förmodligen vet så att Malmö FF ska möta FC Köpenhamn i Europa League. avspark på stadion på torsdag kväll klockan 21. Och vad är, alltså vad, jag vet inte riktigt vilken ände man ska börja. Det vet jag visst förresten, för jag har skrivit ner det framför mig. Hur stor är den här matchen? Går du att förklara det? Kan man sätta in det i ett perspektiv?
Ja, nej, men den är väldigt stor skulle jag vilja säga. Alltså, om man jämför med den här matchen när MFF slog Salzburg i Champions League-kvalet, första gången pratade 3-0-matchen, så blev den matchen stor ju efteråt. För att den blev som den blev. Den var stor innan, men den var ju inte jättestor. Det var väl kanske ingen som riktigt trodde att Malmö skulle vinna. Denna matchen lever sitt eget liv därför att den är så stor redan innan den har spelats. Det är lite grann som också av andra skäl då, PSG-matchen med Zlatan var stor, därför att den innehöll också ett element som inte är det vanliga. Det är klart att det var jättestort när Malmö mötte Atletico Madrid, när de mötte Real Madrid, också i förväg, men det är liksom det här extra lilla elementet av allt det här som finns mellan MFF och FCK och allt snack, och att det bara är, det är ju faktiskt närmare till Köpenhamn, till Parken, än till Olympia i Helsingborg.
Och skillnaden här är också, om man jämför de här Real Madrid och PSG och Atletico, att här finns ju, här finns inte en tvekan om att de inte skulle kunna vinna.
Nej, det alltså finns
det,
en tävlingsnär.
Var det mer att, oj, tänk om de kan klara 0-0. Det var ju mer än en happening. De matcherna var ju mer happening än fotbollsmatcher på lika villkor. Och här är det ju... Och det intressanta är ju, det är lite grann en kraftmätning och ett prestigemöte mellan två klubbar som har profilerat sig på att Europa är viktigt på något sätt. Och det tycker jag det är jäkligt spännande på något sätt. För det finns ju inget annat lag i, just nu i Sverige i alla fall, som har den, liksom, vad ska man säga, den profilen. Och tittar vi i Danmark så har ju, det är klart, Midtjylland och Nordsjälland har ju varit med där ute och gjort bra ifrån sig. Men på något sätt för FC Köpenhamn så är det ju, det ska bara vara så varje säsong.
Och Nordsjälland åkte ju på ett bananskal, och jag tror jag har pratat om det här innan. Det var ju det året Danmark var direkt kvalat till Champions League.
Ja.
Så de åkte ju bara rakt in. Ska man jämföra bakåt så tror jag minnet är så konstigt. Man kommer ihåg det närmast och det är långt tillbaka, men alltså när vi pratar väldigt länge sedan, när Malmö skulle möta Milan 68, det var också en sån förväntan i luften.
Jag var där.
Nej, men det fanns någon speciell förväntan i luften. Kurre Amrin spelade med Milan. Det var massa kända spelare. Han som blev tränare sen, vad heter han? Trapattoni. Och massa, alltså, så att, och likadant naturligtvis de här matcherna 79 när man ska möta Wisla Krakow och Austria Wien. Också en väldigt speciell uppbyggnad runt. Och så kanske när man skulle möta Ajax i någon match som blev uppskjuten ändå, för det var snöstorm. Alltså när de skulle komma hit med Marco van Basten och de här grabbarna.
Mm. Det var väl cupvinnare?
Det var cupvinnare, cup, åttondelsfinal eller något sånt där väl. Ja. Kanske inte av kvarts. Nej, åttondel var det. Annars tycker jag liksom inte att det finns några matcher som... De här matcherna som vi minns så väl, för det är inte bara... Det är ju Salzburg två gånger, det är Celtic, det är Rangers. De var ju inte så stora innan. Kan man väl säga.
Möjligt. Alltså Celtic och Rangers hade de ändå, då hade de ändå ett resultat.
De hade bara ett resultat med sig. Ja, det hade de. Det hade de. Men, och det hade de ju inte mot Dynamo Zagreb. Så att,
men vad är det då som krävs för att den här matchen också ska leva kvar som en av de stora även efter?
Det är ju att är ett klart. Lag vinner med flera mål. Nej, men det är klart, vinner Malmö med 2-0 här och Rosenberg tjongar in två bollar, eller ännu bättre kanske två danskar gör mål.
Ja.
Så det är klart att då kommer den ju upp på en speciell plats. Ju. Sen är det ju inte avgörande på det sättet då, eftersom vi är så tidigt i gruppspelet, men den är ju väldigt viktig.
Jag tänkte, eftersom du är inne på det Max, så efter första gruppomgången så förklarade ju FCKs tränare Stöve Solbacken att han var väldigt nöjd med segern, att det gav dem liksom en att de mer eller mindre visste att nu är det ganska, eller de visste inte, men det är goda chanser att det kommer att leva ända in i slutet för deras del. Och de försöker väl spela ner detta och kommer väl säkert också komma till Malmö för att spela på ett oavgjort resultat. Mm. Å andra sidan så efter den här matchen så har ju då MFF dubbelmöte med Lugano, medan FCK har dubbelmöte med Dynamo Kiev. Så det känns ju inte som att ett oavgjort resultat skulle vara någon katastrof för Malmö heller.
Nej, det är väl, man ska väl undvika att förlora, det är väl det viktigaste. Absolut. Jag har ju hela tiden sagt att jag tycker att spelprogrammet är rätt gynnsamt. För skulle Malmö ta en eller tre poäng mot FCK och sen ha Lugano två gånger och kanske kunna slå dem båda matcherna, så verkar ju Kiev vara på lite uppgång och FCK börjar borta mot dem. Mm. Så det kan ju vara en väldigt intressant tabell efter. Den kan också vara helt ointressant om Malmö synpunkt. Men det finns väl mycket möjligheter till att... Mm. Alltså man kan säga så här att jag tycker att både Lotten... MFF har spelat sig till en bra chans genom att kvala in. Och Lotten har gjort det ännu mer gynnsamt.
Och tittar man på spelartrupperna så är det väl också rent så fördel Malmö om man tänker på vilka som är hela och friska och man har och tillgår.
Alltså FCK byggde ju om ganska kraftigt i somras och har mycket nya spelare. Och så dessutom då flera tunga skador. Det är klart att de är påverkade. Jag var ju inne och såg dem mot Silkeborg i lördag. Så första halvlek tyckte jag att de spelade av det snyggt. Det var ungefär som jag ville att Malmö skulle spela av mot Eskilstuna kanske. Alltså bestämt passningsspel. Målen bara ramlade in av sig själv nästan.
Var det konstgräs?
Nej, det var parken.
Nej, jag menar parken. Det är det som skiljer.
Men sen i andra halvlek så slog ju FCK av på takten och bytte ett par gubbar. Och åkte på ett par ruskiga kontringsmål. Exakt likadana och det kunde faktiskt blivit ett till. Med djupledsbollar in bakom Pierre Bengtsson och så inlägg från höger och så pang, boom. Jag tyckte inte att de såg stabila ut bakåt faktiskt.
Nej.
Men av de här skadorna då som FCK har, vi kanske ska nämna vilka spelare det handlar om.
Vi ska försöka reda ut detta nu.
Sen så tänkte jag också att ni ska få reda ut vilka skador det är som, om det är någon skada som betyder mer än någon annan.
Det är ju så att en ung, mycket stark forward som heter Jonas Wind är borta på grund av en korsbandsskada. Och det räknas som ett väldigt stort avbräck för dem. De hade förhoppningar om att Damon Doyle, som har återvänt till FCK och gjort mycket mål i sommar. Han hoppade in i en cupmatch i veckan. Det var lite humor faktiskt, för att han skulle spela 20 minuter. Men FCK lyckades ju krångla till det mot Hillaröd så att det blev förlängning. Så han kunde inte byta ut honom igen. Så han fick spela 70 minuter istället. Nej, vad blev det?
50
minuter istället. Men han fick alltså känning av sitt knä innan. Och Ole Solbacken, vilket jag uppskattar, var väldigt tydlig efteråt. Att det, han är liksom, de måste backa och han är inte aktuell nu.
Nej.
Jens Stage skadade knät i matchen mot Silkeborg. Det såg väldigt illa ut. Men det, enligt danskarna så är det inte så farligt. Men vad jag förstår är han helt borta från Malmö-matchen ändå. Victor Fischer lyckades, som är en väldigt duktig spelare, kantspelare, där MFF kan få mycket bry. Han skadade sig på uppvärmningen mot Silkeborg, men enligt vår man på plats i Danmark så har han tränat idag och hade gott hopp om att kunna spela på torsdag. Nu vet man inte om det är ett spel för galleriet, men får de tillbaka honom så är det en förstärkning så att säga.
Och så Bentner, vad säger vi om?
Vi ska säga också att de har målvakt skadad också, norsk målvakt, så att Karl-Johan-svampen står, Karl-Johan Jonsson.
Just det.
Okay. Jag vet inte någonting om hans kapacitet egentligen, om jag ska vara ärlig. Men, Bentner, vilket jag tycker är anmärkningsvärt, fick alltså typ 25 minuter mot Silkeborg trots att man ledde med 4-1 i det läget. Han försökte nicka två gånger. En gång lyfte han från marken och en annan gång gjorde han inte det. Så han gjorde ju inga avtryck, men han är väl en sån spelare så att rätt värde kan det ju bara blixtra till naturligtvis.
Ja, men jag tror också precis att den här inramningen och det som väntar här på torsdag, att det är just den typen av spelare som kan liksom på något sätt få näring av sånt, tror jag.
Så kan det ju vara. Han är ju van vid de stora scenerna.
Ja.
Även om det är så att båda lagen skulle kunna sägas i alla fall inte vara missnöjda med oavgjort i den här matchen, så är det inte så mycket som tyder på att det kommer att bli en lugn och avvaktande tillställning.
Nej.
Vad krävs från MFFs sida i form av spel och intensitet och så, tror ni, för att det ska bli 3 poäng i den här matchen?
På något sätt så tror jag ju just det här med, även om det är ett helt annat motstånd, men den här HIF-matchen, där finns det mycket att hämta från den, tror jag. Just sättet att liksom röra sig och mala på och på något sätt hitta ytor. Och
Och sen måste MFF vara väldigt observanta på att man inte tappar boll och ställer hjälper FCK till omställningslägen. För att de kan vända väldigt snabbt. De har en väldigt skicklig inomittfältare som heter Carlos Seca, lagkaptenen, som kan lyfta ut bollar på kanterna, och då går det väldigt, väldigt fort. Och det innebär också att Malmö måste ha speed på kanterna. Jag tänker framförallt på högersidan, det är naturligtvis. Det är ingen Felix Bejmo-match det här enligt mig.
Men då kommer vi in på den ständiga frågan i de här sammanhangen. Hur ska MFF spela? Eller ställa upp? Hur de ska spela kanske vi kan, men hur ska de ställa upp?
Att de ska ha Johan Dahlin i mål kan ju
vara. Ja, det brukar vi vara överens.
Och Bengtsson och Safari är helt givna där bak. Jag säger nu Lasse Nilsson. Nu måste jag bara tänka. Eftersom jag inte riktigt har tänkt igenom det.
Vill du då ha Erik Larsson eller Jörgen Berget till höger?
Jag vill ha Erik Larsson till höger.
Ja.
Och jag vill ha Bacirou och AC centralt. Jag vill ha Traustason. Det innebär kanske faktiskt att jag spelar Lewicki som högerback. Och inte Nilsson. Sören Rex till vänster och där framme givetvis Antonsson och Rosenberg. Om inte Röster då försöker välja någon variant med bara en forward igen. Men jag tyckte inte att det fungerade alls mot Kiev. Jag vet inte om Jönsson vill göra några byten.
Ja, men jag vill ha in Berget på högerkanten och jag vill nog ha in Erik Larsson i backlinjen och Herr Nilsson ut då.
Men vad ska vi göra av Lewicki?
Ja, just det. Du. Tänk så. Ja, det är så.
Ja, alltså. Då måste du peta Arno Traustason och det hade inte jag gjort. Eller Bacirou.
Men har man, kan man balansera det så offensivt? Vågar man det?
Ja, det blir ju inte så offensivt om du har Erik Larsson. Som...
Ja, men jag flyttar nu.
Nej, men jag tänker att det centrala mittfältet.
Jag flyttar upp Traustason med Rosenberg och så får Antonsson kliva av. Och så
det var ju det som inte fungerade överhuvudtaget i Kiev.
Men då är det dags nu.
Nej, Traustason ska komma bak och anfalla bakifrån. Ja, vi får se. Men Rösler har haft en förmåga att överraska ständigt nästan. Så att...
Tim Pritchard startar.
Ja.
Ja.
Det är ju det känns lite som en sån att han kastar in Bonke in och sånt igen.
Skulle kunna göra det.
Ja, men det är oerhört spännande faktiskt.
Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Ja. Och jag tror ja, det är väldigt bra att Malmö börjar hemma kan jag konstatera.
Jo, men samtidigt om du tänker just på deras FCKs nummer 10, alltså det behövs ju någon som kanske har ett extra öga på dem. Ja, det är ju kanske Lewicki.
Det är ju Lewicki i så fall. Ja. Ja. Eller Bacirou. Beroende på hur man ställer
ja,
upp det.
Ja, sant.
Spännande.
Mm.
Oj, han plingade till. Jo, klart var.
Det var min data.
Ja, så gör det. Jag brukar inte ha med den här inne.
Nej, det har just ljudlöst på telefonen, men meddelanden kommer där också. Jag kan säga att det var bra att utsända i Köpenhamn som bekräftar det. Jag trodde att det är mycket tveksamt med Stage. Och spel. Jag tror inte att han är med den knäsmällen.
Hur tror ni att det kommer att gå på torsdag?
Jag tror Malmö vinner med 1-0. Jag vet inte varför. Men...
Jag vet inte, jag tror också att Malmö vinner. Innan trodde jag kanske på mer mål, men kanske 2-1 till Malmö.
Ja.
Du då?
Ja, alltså jag vill ju gärna tro med tanke på hur försvaret har sett ut att de ska kunna hålla nollan på hemmaplan. Så jag litar väl, nej då får jag säga 2-0 då. Det är liksom, man vill också, alltså FC Köpenhamn, jag får alltid lite, det kanske är för att de spelar på park, men jag får alltid lite AIK.
Ja, lite, vibbar, ja,
liksom.
Ja,
det är
ja.
Lite samma sorts arena, lite opersonligt så. Och därför kanske jag också inbillar mig att de är mer försvarsstarka än vad de är, jag vet inte.
Ja, de är kända för vad de är.
Ja, även om det nu har det sett lite skakigt ut på slutet.
Men det jag också, nu känner jag mig lite som spelarnas förlängda arm här, det kanske inte vi ska vara, men jag känner likadant. Det som jag tror är väldigt viktigt för alla som vill se Malmö vinna, det är att publiken håller fokus. Alltså lägg den där matchen 2005 i någon bakglomma så länge. Och tänk inte på den. Och rikta inte fokus mot att på något sätt liksom konfrontera och bråka. Eller, ni vet, alltså det kan ju även vara verbalt att man tappar trycket på läktaren. För jag tror att Malmös absolut bästa segervapen är ett stadion där det är fullt tryck med fullt stöd för hemmalaget. Och jag tycker det är ganska märkligt att det faktiskt finns biljetter kvar. Det kommer alltså släppas en del biljetter vad jag förstår i luckorna imorgon, lösbiljetter. Och sen då det gamla problemet, även om jag får ta efter att det tydligen var utsålt mot HIF, så finns det alltså ett ganska stort antal klubbstolar som man kan köpa för det facila priset av 750 kronor. Då får man en kopp kaffe också. Dra ner på det och få in supportrar på läktaren istället.
Dra sen, in kaffet om det krävs. Typ.
Nej, men sen förstår jag, det är klart, andra har köpt biljetter för det dyra priset och så vidare. Det finns en sån problematik, men det vore ju förödande tråkigt om 500 av de bästa platserna skulle stå tomma bara för att man tar 750 spänn.
Jag tror att vi sätter mer eller mindre punkt där. Nej, Max, räcker upp handen. Ja, Max, varsågod.
Det är skönt att det inte bara jag som har kort. Nej, jag tänkte bara, får jag bara nämna att det faktiskt är en historisk dag för Malmö FF idag.
Ja, just det.
Det är roligt
vi
att kunna
prata om det här innan för lyssnarnas kännedom.
Ja. Det är roligt att kunna prata cup utan att säga att det är så många år sedan Malmö FF vann senast. Det är faktiskt så att just idag är det 75 år sedan Malmö FF vann Svenska cupen första gången. Inte senast nu, första gången. Man slog Norrköping med 4-3 efter förlängning inför den största publiken som någonsin har varit på cupfinal. Över 35 000. Jag förmodar att det var på Råsunda.
Det var det.
Börje Tapper gjorde 3 mål.
Så pass. Det är... Det var ju även den senaste MFF-segern kom ju på Råsunda.
Sant. Ja. Det är därför de inte vinner nu.
De rev den faktiskt.
Syn om rev den, ja precis. Det
kan bli kämpigt. Ja, detta om detta. Vi återkommer på fredag med en fullödig rapport. Nej, inte rapport, för ni vet ni hur det har gått. Men med en intensiv diskussion och tillbakablick på matchen mellan MFF och SC Köpenhamn. Då ska vi också blicka framåt mot söndagens möte mellan MFF och Göteborg.
Och så kanske... roterar vi laguppställningen, va?
Just det.
Så att jag gör en
då
liten...
är vi tillbaka på gräs, så då går Lindstrand in i laget igen.
Precis.
Vi kanske ska prata lite om det Stockholmsderbyt också. Lite grann.
Ja, kanske.
Det kan vara,
det finns spelare som har varit här och som kan.
Ja, det är, ja,
vi får, och som vi tar, är rätt så heta just ja, nu.
Vi tar det på fredag.
Det gör vi. Det här har varit avsnummer. Ja, så kan det gå. Det här har varit avsnitt nummer 192 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Hej.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare casino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.